Assalamu alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden. Jag heter Sally och detta är podden för dig som vill bredda och fördjupa dina kunskaper om Koranens budskap för att på så sätt stärka din tro och berika ditt liv. Du lyssnar på poddavsnitt 153 och idag ska du få lyssna på fortsättningen av min föreläsningsserie Håll kärleken vid liv. I islam ser vi äktenskapet som halva religionen. Lyckliga äktenskap som genomsyras av kärlek, omtänksamhet och samförstånd ses som både viktigt för den egna tron men också för att bygga trygga och inkluderande samhällen. Lyckliga äktenskap är inte något som bara kommer av sig själv. Och därför ska du i detta avsnitt få ytterligare tips från profeten Muhammeds liv om hur du kan hålla kärleken vid liv. I denna föreläsning pratar jag bland annat om vikten av romantiska middagar och att dela bröd tillsammans. Och hur viktigt det är att vara intim i en kärleksrelation. Att dela på hushållsarbetet och dela varandras intressen och nöjen är också viktiga ingredienser. Jag hoppas du hittar flera exempel som du kan ta med dig in i ditt egna äktenskap eller blivande äktenskap. Okej, nog med försnack. Här är andra och sista avsnittet i min föreläsningsserie Håll kärleken vid liv från 2015.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum. Välkomna till lektion 2 i det här ämnet om kärlek. Och vi har gått igenom 9 punkter från förra lektionen. Vi avslutade med det här med kamma. Och jag har fram till punkt nummer 19. Så jag har 19 olika exempel från profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallams liv. För att hålla kärleken vid liv, som jag kallar det för. Så vi går och tittar på nästa inshallah. Som blir exempel nummer 10. Och jag var inne på det också sist förra gången. Och det är att äta och dricka från samma plats som profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjorde. Profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, när Aisha drack från en kopp. Och när hon la ner koppen så lyfte han koppen och tittade var någonstans hennes läppar hade rört vid koppen. Och då drack han från samma plats som henne. Så hans läppar rörde vid samma plats som hennes läppar hade vidrört. Det är romantiskt i mina ögon. Det är lite ovanligt. Vi kanske inte har sett det på Hollywoodfilmer. Är det någon som har sett någonting liknande? Nej, det är lite ovanligt. Men för mig visar det, och vad det bottnar i att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam också, det var inte bara från en kopp, utan även när de åt mat. Så till exempel när de åt kött, om hon bet en del av kötten, så tog han samma köttbit och bet från samma plats som hon hade betit ifrån. Och vikten av det här, vad vi får lära oss är just det här med det intima. Att man ska vara varandra nära. Skapa närhet. Intimitet. En man och en hustru är intima. Du vet, jag kan inte visa min kropp till någon. Inte ens till bröder. De delar av min kropp som jag kan visa till min fru. Och samma sak, min fru visar vissa saker som hon inte kan visa till någon förutom till mannen som är hennes Adam. Men jag kan se det, men ingen annan kan se. Det här är intimitet. Så profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, han åt från samma köttbit som henne och drack från samma plats från koppen. Och vad vi lär oss också är att äta tillsammans är jätteviktigt. Och idag när båda jobbar, man och hustru jobbar, barnen är i förskola, om man har upptagna liv så kan det hända att måltiderna blir halka efter. Så mannen äter lunch för sig, hustrun äter lunch för sig. På kvällsmat, frun kommer och äter med barnen så kommer mannen äta senare. Det är så viktigt att när man är gift att man försöker hitta en tidpunkt då man äter tillsammans. Och att äta tillsammans är någonting som gör att hjärtan kommer närmare. Och det här är psykologiskt. Vi minns Jesus i Nya Testamentet. Jesus En av de mest kända berättelserna i Nya testamentet som många tänker på är Jesus sista måltid med sina lärjungar. Han äter en måltid tillsammans med sina lärjungar, ger dem goda råd och då äter de tillsammans. Så då enligt Nya testamentet, det sista som Isa alaihissalam gör med sina lärjungar, det är att de äter tillsammans. Om ni tänker på Ramadan, varför är Ramadan så mysig? Varför är Ramadan en så härlig tid? En av de stora faktorerna är för att en gång om året på en månad så träffas familjen och hela släkten och att äta mat tillsammans blir en stor sak. Och därför uppskattar vi det iftar. Så det här med att äta tillsammans är jätteviktigt. Så när man är gift, se till att göra det. Och där kan man även baka in romantisk middag. Varför har man romantisk middag? Man lämnar barnen någon annan hos någon annan och så går man själv och har en romantisk middag. Man kunde ju göra någonting annat romantiskt, men folk väljer romantisk middag. Så det här med att äta skapar goda relationer. En annan viktig sak då är att under profet Mamsesens tid, när han åt tillsammans med Aisha, så åt de från en tallrik. Och i många traditionella muslimska samhällen så äter familjerna från en tallrik. Man sitter på golvet, man samlas kring en stor tallrik och så äter man från en stor tallrik tillsammans. Så men vad som händer i det moderna samhället, jag är uppväxt med det, många av er är också uppväxta med det, det är att vi har allihopa varsin egen tallrik. Och jag tror det finns en psykologisk aspekt av det där. Jag har min egen tallrik, det här är min mat, jag äter, det här tillhör mig. Någon annan säger, det här är min tallrik, det här är min grej. Men om man äter från en gemensam tallrik, då vet man att det här är vår gemensamma mat. Jag kan inte bara sluka i mig allting, utan den här maten som vi har gemensamt, det här är någonting som vi delar. Jag måste tänka på mina grannar som sitter runt den här tallriken. En psykologisk aspekt. Så om vi kan försöka återinföra det i våra familjer, kanske ni är unga, ni är med era föräldrar och så, och du bara kommer där och du bara, jag har lyssnat på Sallys föreläsning, vi ska bara ha en tallrik här nu, mamma. Så bara, vad har du, tänker du på? Så det kan vara kanske en liten revolution som inte uppskattas. Men när ni flyttar hemifrån, inshallah, försök ha det som en sunna att införa i era egna familjer, att man äter från en tallrik. Det är en sunna som kanske är åsidosatt, som man inte tänker på och värdesätter, men där det finns faktiskt rätt så stora lärdomar att dra. Exempel nummer 11. Mata varandra. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sa, det finns rapporterat i Bukhari, meningen av den här hadithen lyder att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, du kommer bli belönad för allt du spenderar för Guds skull. Allt som du spenderar för Guds skull kommer du bli belönad. Till och med den munsbit som du lägger i din hustrus mun. Så allt som du gör för Guds skull kommer du bli belönad. Till och med om du lägger en munsbit i din hustrus mun. Så för Guds skull, det betyder inte bara att vet, oh, jag ska bygga en moské. Eller jag ska starta en koranskola. Eller jag ska stå i stan och dela ut broschyrer. Eller sådana här saker. Att spendera för Guds skull är också att du tar hand om din fru. Att du ser till så att det finns mat hemma. Detta är någonting som du kan bli belönad för. Och i det här exemplet får vi också lära oss av det här att bjuda varandra på mat. Min kära man eller hustru, har du smakat på det här? Smaka på det här. Smaka på den här goda kakan. Och så lägger man med handen i den andra personens mun. Mata varandra menas liksom inte att du ska mata en hel måltid. Hänger du med? Så alltså, om man blir gammal, vet, okej, här har du en, så har du nästa sked här, va? Det är inte så jag menar med mata varandra. Det kan tolkas på det sättet. Men du vet, så här, smaka på det här och lägga i någon annans mun. Också ökar också, vet du, intimiteten, närheten, uppskattningen. Och inte så konstigt att när man gifter sig och man har en tårta, vad gör bruden och brudgumman när de delar på tårtan enligt vissa traditioner? Matar varandra. Så den ena lägger skeden med ena tårtbiten i den enas mun och den andra gör det i den andras. Man tänker på varandra. Intimitet. Det här är symboliska handlingar som är jätteviktiga för att hålla kärleken vid liv. Och man gör det kanske på bröllopsdagen, alltså den här festen, och så tar man alla de här fina bilderna och så lägger man på internet eller någon annanstans. Och så är man high på den här kärleken och sen så, du vet, händer det och så man är gift och så, och sen så försvinner den lågan och så har man aldrig gjort det igen. Så det här är sånt som man gör när man gifter sig, men som ska fortsätta sen efter giftermålet också. Så det handlar om intimitet. Intimitet handlar om närhet. Både fysisk närhet, men också känslomässig närhet. Och det är därför, du vet, separation, skilsmässa händer när det finns ett avstånd mellan parterna. Så de här exemplen som vi tar från profeten Mamsesens liv, det är att få parterna komma närmare varandra. Ta bort den här aspekten att det ska bildas ett avstånd. Både en fysisk avstånd, men också en känslomässig avstånd. Hänger ni med? De hör samman. Känslomässig avstånd och fysisk avstånd. Ja, du kan vara väldigt nära din partner med känslorna, va? Till exempel en man reser iväg på en affärsresa eller någon annanstans. Känslomässigt så är de väldigt tajta, även om de är långt ifrån varandra. Han tänker på henne, ringer till henne och så vidare. Men det handlar om att vara varandra nära. Och det är därför profeten Mamsesen sa till exempel, när man gör salat, när man ber, männen står i rad. Vad är det profeten Mamsesen sa? Låt det inte bli något utrymme mellan dig och din bror. Så när man står i salat, man ska stå varandra nära. Vem är det som kommer emellan annars? Om du låter det vara ett gap mellan dig och den andra som ber. Vem kommer emellan? Shaitan. Och samma sak med äktenskapet. Låt det inte vara något avstånd mellan dig och din hustru. För vem är det som kommer fylla det gapet? Shaitan. Nummer 12. Hjälp till med hushållsarbetet. Och ni kommer ihåg, sist jag sa jag så här. Alla de här exemplen som jag kommer lyfta fram är liksom, gäller både män och kvinnor. Men den här känns lite grann som den är riktad åt ett visst håll. Eller? Och profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, det finns bevarat i hadith att han hjälpte till med sitt hushållsarbete. Hans fru berättar, när han var hemma, han hjälpte till med hushållsarbetet. När det blev adhan, bönutrop, då lämnade han hemmet och gick, precis som vet. Det var det absolut viktigaste. Så han gör sitt hushållsarbete. Så fort han hör bönutrop, då lägger han ner allting och går till salat. Och det är jätteviktigt, därför vad är det man tänker? Jag ska bara göra detta. Jag ska bara avsluta detta. Jag ska bara avsluta detta och sen så går salat iväg. Så profeten hjälpte till i hushållsarbetet. Han var inte en börda för hemmet. Traditionen idag, och många familjer växer upp i hem där det är väldigt tydligt mellan det som är ansvarsuppgifter för killarna och ansvarsuppgifter för flickorna. Flickorna uppfostras i att ta hand om hemmet, göra rent, diska och sånt, medan lilla Ahmed, han får göra andra saker. Han kan vara med sina vänner, han kan vara där ute, han kan spela fotboll och allt det där andra. Och detta är fel. Barn, om det är flickor eller om det är pojkar, båda två ska uppfostras med vikten av att hjälpa till med hushållsarbetet. Diska, det ska lilla Ahmed också göra, inte bara Fatima. Och det här kommer hjälpa honom när han sen gifter sig och kommer ut i ett äktenskap, så kommer hans hustru tycka om honom och älska honom ännu mer. Och tyvärr, många av våra mammor skämmer bort pojkarna. Nej, men du vet, du behöver inte göra detta, jag tar hand om detta. Du behöver inte bädda din säng, jag gör det här. Och hon tror att hon gör något gott för honom. Det är vad hon egentligen gör, är att hon skadar honom. Sen när han gifter sig så är han ovan med hushållsarbete. Och frun bara, men jag bara gift mig med en tonåring som han städar inte, han gör ingenting, så hon uppskattar inte det här. Så en viktig punkt här med hushållsarbete, och det här gäller både för flickor och det gäller för pojkar. Det är att det som du själv kan göra, gör det. Okay. Det som du själv kan göra, gör själv. Fråga inte din partner om det. Ja, men gör det här. Kan du göra det här? Och du vet att du själv kan göra det. Försök undvika att ställa en massa krav till din partner. För människan är så att man blir trött på någon som hela tiden säger till en, gör det här, hjälp mig med det här, gör det här. Och man vet att den personen kan göra det själv. Naturligtvis ska man fråga om hjälp, alltså med vissa saker. Man ska inte göra det till någonting som blir som en vana, att det blir en börda för den andra personen. Allah subhanahu wa ta'ala tycker om att man frågar honom. Det här är någonting som vi lär oss när man studerar dua. Människor tycker det är jobbigt att bli tillfrågad om hjälp hela tiden. Sally, kan du köra mig hit? Sally, kan du köra mig dit? Jag gör det första gången, gör det andra gången, gör det tredje gången. Till slut får jag spel på killen. Jag försöker undvika honom och så. Samma sak är det med äktenskap också. Och din partner är inte din slav när det gäller hushållsarbete. Punkt nummer 13. Berätta historier för varandra. Och detta här är, finns en lång hadith som är väldigt intressant. Och den här hadithen heter om Zahra-hadithen. Och det är Aisha som berättar den här hadithen. Och profeten Muhammed s.a.w. kommer in på slutet av hadithen. Han finns med där. Vad är det för berättelse Aisha berättar? Jo, hon berättar en gammal historia innan islam. Från jahiliyatiden. Och den talar om 10 kvinnor som samlas och lovar varandra att prata sanningen om sina män för varandra. Okej? Och det är viktigt här att det är innan islam kom. Därför att med islam så har vi fått lära oss och att vi inte ska prata om våra partners för varandra. Så jag ska inte prata om min fru med andra och klaga. Och kvinnorna ska inte samlas med andra kvinnor och klaga över sina män. Det här är en av våra principer i religionen. Men det intressanta är att Aisha berättar den här berättelsen till profeten Muhammed s.a.w. De här 10 kvinnorna som samlas och lovar att de ska berätta sanningen om sina män. Och de berättar då de här sanningarna och Aisha berättar det här. Det är en väldigt lång hadith. Jag kan inte citera den här, för att hade jag gått igenom den här hadithen så hade det tagit väldigt lång tid. Hur som helst, jag på vägen hit här så lyssnade jag på en föreläsning med en sheikh som berättar den här berättelsen om de här 10 kvinnorna och han ger en tolkning på det. För när man läser bara hadithen vad de här kvinnorna berättar om sina män så är det liksom, va? Vad betyder det här? För de använder liknelser från arabiska halvan och det är svårt att förstå alltid. Men den är väldigt, väldigt intressant och väldigt givande. Det första är att Aisha använder en berättelse från Jahiliya och berättar det här. Och jag har själv tänkt på det och så när du ska berätta berättelser, eller till exempel om jag tar mig själv, vet, så här, oh, islam är sanningen, jag läser bara Koranen, jag läser bara hadither, jag bara håller mig till sanningen, jag läser ingenting annat. Det finns ungdomar som hoppar av skolan, vet. Ja, men jag blir inte praktiserande, jag kommer inte till skolan, för de lär inte ut hela sanningen där, jag måste lyssna på andra grejer, så jag lämnar gymnasiet och hoppar av gymnasieskolan och är hemma och surfar på internet istället. Det finns massor med sådana fall. Eller jag ska inte läsa den här boken, den är skriven om en kafir. Aisha berättar en berättelse från jahiliyatiden för den har full av visdomar. Och därför till exempel, jag läser mer och mer som jag har blivit praktiserande så älskar jag läsa böcker. Till exempel, nu köpte jag boken om Pinocchio. Jag läser boken om Pinocchio. Och ni kan skratta därför att ni är uppväxta med Pinocchio på Disney. Men Pinocchio skrevs under 1800-talet. Och den har djupa lärdomar om du läser den sanna berättelsen, alltså den riktiga Pinocchio-historien. Vilken då? Alltså den heter också Pinocchio. Men den heter, alltså det, Disney Pinocchio är bara en clown. Och bara hi, vet, färgglad och så. Men den riktiga Pinocchio är djup. Och jag läser den här till min son. Och Pinocchio gör en massa dumma val i sitt liv. Han är egentligen en elak snubbe. Alltså jag läser några kapitel så att jag Halim. Är Pinocchio en sympatisk? Alltså, tycker du om Pinocchio? Är han trevlig? Nej, han är inte trevlig. Ser du på Walt Disney så älskar du Pinocchio. Hänger du med? Så det här är en ny värld för mig också. Men jag läser det här för att jag vet att det finns visdomar i detta. Jag hade en föreläsning till exempel om Gollum från Sagan om ringen. Gollum och Egot. Hänger du med? Så vad jag gör nu är att jag läser och jag ser saker och ting som jag vet att ungdomar läser och ser. Och sen, vad är det för någonting vi kan lära oss av det? Jag har till exempel skrivit Jag har skrivit ett blogginlägg om Yoda. Visdomsord från Yoda där jag visar paralleller mellan Yodas visdom och islams visdom. Och det var någon som skrev en kommentar, jag ska visa ett blogginlägg, som bara, wow, tack! Jag är en Star Wars-fan och jag är muslim och det här kan jag egentligen se liksom parallellerna mellan islam och Star Wars. Och Aisha, hon gör samma sak, hon tar en jahiliya-grej och använder det idag. Men bara för att komma tillbaka till själva exemplet, berätta historier för varandra. Så Aisha berättar en historia för profeten Muhammed s.a.w. Om du har hört en rolig historia eller någon annan så här lärdomshistoria. Det behöver inte alltid vara, vet, som man kommer hem genom dörren. Assalamualaikum min kära fru, jag läste i Surat al-Rum här verset, du vet den här, alltså, du vet, alltid så. Utan man kan ta lättsamma roliga historier. Och den här, de här 10 kvinnorna som träffas för att prata om sina män, alltså det är som man kan skratta. Alltså vad de säger om sina män, det är de mest brutala grejerna när de pratar om sina män liksom. Men hon berättar det här för profeten Muhammed. Så jag har redan en föreläsningsämne i mitt huvud nu som heter typ de 11 kvinnorna som pratar om sina män. Och där jag kommer gå igenom den här hadithen och se de här lärdomarna som vi kan dra från det. Och den föreläsningen är egentligen riktad till män. Alltså vad är det för någonting vi kan lära oss av de här felen som männen begick? That's another story. Men berätta historier för varandra är viktigt. Exempel nummer 14. Dela glädjestunder med din partner. Och det berättas att i profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams moské i Medina så kom etiopier och tränade med spjut, skytte. Och det här var någonting exotiskt för dem i Medina. Det här var någonting underhållande i stil med, vet, när vi har cirkus här. Det kommer någon clown eller något annat. Eller vi har akvarium. Eller ja, ni förstår vad jag menar. Så de här etioperna, de är i moskén och de kastar spjut och de har en uppvisning där. Och Aisha vill titta på. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam lät Aisha titta på. Och han gick inte därifrån förrän hon valde att gå därifrån. Så Aisha var nyfiken. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam själv var inte nyfiken, utan det var hon som ville se på detta. Så han kommer med henne och står bredvid henne och är med och tittar på det här. Och vad han gör sen är också någonting romantiskt. Det han tar sin mantel och lägger den över henne medan hon tittar på det här programmet. En liten sak. Men det betyder jättemycket om din man slänger över en mantel eller någonting annat. Jag bara fick den här bilden i huvudet. Har ni sett sådana? Alltså man är så skadad av alla filmer och tv-serier och sånt. Men har ni sett den här? Där är en man och en kvinna som går och så kommer där en lerpöl. Lerpöl. Vad gör mannen? Tar av sig kavajen och lägger den på lerpölen så hon kan gå på hans kavaj. Det är lite overkill. Alltså. Men sådär, jag tror inte vår religion vill att vi ska ta av oss kavajen och bara så här lerpölen. Så. Men det här är en liten handling med en stor omtänksamhet. Det finns en syster som har kommit i kontakt med mig genom Facebook. Subhanallah, man föreläser och sen så tror folk att man är imam och man är, du vet, jättekunnig och så. Hur som helst, den här systern tog kontakt med mig. Hon sa, hon har det bra ställt. Hennes man är rik. Hon går runt med dyra väskor och hon har det bra ställt. Har egen bil, barn och allting. Jag vet, systrar, när vi pratar om handväskor, det finns dyra handväskor. Och hon sa till mig, men han visar ingen kärlek till henne. Kall. Vet, och hon bara, vad är det för fel på honom? Han vill inte ens krama mig, han är så kylig. Hon sa, jag vill inte ha någonting av det här med pengarna och allt det där, utan det enda jag bryr mig om är kärleken liksom. Och tänkte jag för mig själv, ja, det är nog lite väl överdrivet, jag bryr mig inte om pengar. Sen när hon gifter sig med någon fattig så kanske det kommer bli åt det andra hållet. Ja, men se till att ge mig mat. Men det ska finnas en balans. Det är inte så att du som man ska visa din fru kärlek genom att, ja, men du vet, och nu börjar vi bråka, jag köper en dyr handväska till henne. Eller jag ger henne som en present på hennes födelsedag en ny bil. Eller någonting, så att man vet, köper materiella saker. Men bara den där att lägga manteln över och visa sin omtänksamhet och kärlek betyder mycket mer för en kvinna än massa materiella prylar. Och naturligtvis, vi män är också känslomässiga. Vi uppskattar också när våra hustror visar omtänksamhet, kärlek till oss. Det räcker bara att lägga en hand över axeln för att det ska räknas. Vi går till nästa punkt. Tävla med din partner. Och det här är den kända berättelsen, jag vet inte om ni har hört den, när profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam var gift, hon var jätteroligt där bak. När profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gifte sig, vi måste vara lite allvarliga nu, så det är ändå det viktiga saker som ni tar med er sen i kärn. När profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gifte sig med Aisha så hon var slim, hon var snabb och de tävlade. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gick ut med henne i öknen och de sprang, tävlade om vem som kan springa snabbast. Aisha vann. Sen gick det ett långt tag efteråt. Aisha var lite äldre, lite kraftigare, hon var inte lika snabb längre. Så de tävlade och denna gången vann profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och detta här är också någonting fint som man kan ta med sig i sitt äktenskap. Det är inte nu så här, Sally sa till mig att jag ska tävla med dig. Vi ska springa och se vem som kommer först i det där trädet. Nej, använd din fantasi. Du kan gå och bovla. Du kan gå och spela tennis med henne. Men någonting där det finns en tävlingsinstinkt. Vem som kan få mest poäng eller vem som kan vara snabbast eller vad det nu än är. Men just den här tävlingsinstinkten, om den finns med, så kan det ge en extra krydda i äktenskapet. Så profeten Mamsa säger att han tävlade med henne. Ja, vadå?
Och samma gång som du kanske vinner nu, låt säga bowlingen,
ja,
så säger jag precis till man, åh vad grym du är och så liksom. Så ja, det är inte bara liksom, nu kommer jag att knäcka.
Ja, ja. Man ska inte gifta sig med någon som är en dålig förlorare och gå och tävla med den personen som bara, åh, blir det queen. Nej, och sen om man är man och är lite extra snabb och så kanske man kan typ vara lite slö eller någonting som låter den andra vinna. Jag vet inte. Men naturligtvis, alltså, man får inte vara dålig förlorare. Det är inte bra. Inte bra. Nummer 16. Det har ni säkert fått höra om ni har lyssnat på många föreläsningar och sånt. Det här är sånt favoritämne som många bröder tycker om att lyfta fram. Så här. Ja, men du vet, min fru, när jag träffar henne så är hon bara klädd där halvtrasigt. Sen när vi ska på någon fest så är det liksom, hon gör till sig och är jättevacker och så här. Så många systrar får liksom, vad ska vi säga, symboliska stenar på sig. Liksom så här, ah, ni gör fel här. När ni är hemma så börjar ni klädda hur som helst. Och när ni ska ut på någonting, visa er för andra, så ska ni klä på. Och det är klart det är en tankeställare. Det är en tanke, så hur klär jag mig för min partner? Men det här går åt båda hållen. Ibn Abbas, den stora sahabi, han sa så här: så som min hustru klär sig vackert för mig, så klär jag mig vackert för henne. Så Ibn Abbas hustru, hon klädde sig vackert för sin man. Och han sa, jag måste klä mig vackert för henne. Så bröderna kan inte bara, ja men min fru, när hon är hemma så är hon klädd, vet, så här, och sen hon grus så är hon jättevacker klädd. Men hur är du själv klädd med din, framför din fru liksom? Ja, det har han kanske inte tänkt på. Så detta är någon visdomsord från Ibn Abbas. Och han säger så här: jag vill inte ha alla mina rättigheter från henne och hon inte får alla sina rättigheter från mig. Och så hänvisar han till en vers i Koranen, sura 2, vers 228, som lyder: hustrun har, som sig bör, rättigheter mot mannen motsvarande de han har mot henne. Så när det kommer till de här sakerna så har man samma rättigheter. Om du vill att hon ska vara finklädd, vacker för dig, då ska du vara vacker för henne. Och det här är också en sån här, vad ska vi säga, när lågan först tänds så är de här sakerna jätteviktiga. Första gången man ska träffa den andra, innan giftermål till exempel, man ska träffas för att diskutera giftermål och så. Så ska man kanske, ena familjen ska gå och hälsa på den andra familjen eller vice versa, okej? Okay? Då tänker man på vad man tar på sig för kläder. Första gången jag ska träffa honom eller henne tar man på sig jättefint. Sen trubbas det av med tiden. Och därför vill man hålla lågan igång, så måste man hela tiden ställa sig den frågan. Och sen också ge komplimanger för de kläder som man har. Om du ser din hustru eller din man, wow, mashallah, det där passar dig jättefint, det där ser fint ut. Istället för att bara behålla det i ditt huvud. Du ser din fru, du tycker att hon är vacker, men du bara låter det vara i ditt huvud. Uttryck den känslan. Det betyder jättemycket. Speciellt om hon har fått nya kläder. Eller han har tagit på sig några nya klädesplagg. Och här kan jag också tycka, det här är bara en rekommendation för min del, men som Joel sa förra gången, men du vet det här att man går in i ett äktenskap eller en relation och man glömmer bort sig själv. Man totalt ändrar på sig själv så man blir en annan person. Och så hamnar man i en kris och bara, jag är inte den här. Jag är den som hon vill att jag ska vara. Jag är inte mig själv. Okej, det finns den här krisen. Men jag tycker här är det också viktigt att liksom, om man är och handlar tillsammans, man och hustru, och man testar olika saker och man testar en skjorta och frun säger, wow, mashallah, den här skjortan ser jättefin ut på dig. Men du tycker att den är sådär. Du är inte riktigt nöjd med den. Då får du göra en bedömning här. Men ibland så kanske man får säga så här att, vet du vad, jag är inte helt nöjd med den. Men jag hatar inte den heller. Men jag ska ha den för att hon tycker om den. Men, ni förstår gränsen där. Gör man för många sådana, ja men hon tycker den är fin. Jag tycker den är jättefin, men jag tar på mig den. För att hon tycker om så. Ja, och så gör man så, och till slut så vet du inte vem du är längre. Men jag tycker här ska man ändå tänka lite grann på den andra. Alltså är det någon speciell klädesplagg som hon tycker att som klär en, försöka använda den lite mer ofta än annars. Exempel nummer 17. Parfumera er för varandra. En av de få glädjeämnen som profeten Muhammed s.a.w. hade i den här världen var parfymer. Han älskade parfymer. Och han älskade kvinnor också. Och han brukade använda parfym ofta. Och där finns en skillnad vad gäller parfymering för män och kvinnor. Män kan ha parfym ute, kvinnor kan ha parfym inne. Man ska inte som kvinna parfymera sig offentligt och gå runt. Så. Men för män är det okej. Men det viktiga här, eftersom vi pratar om att hålla lågan igång, så ska man tänka på att använda parfym, inte bara för att jag ska gå ut till moskén, bara, det är viktigt. Men också jag ska använda parfym för att jag ska träffa min fru. Jag vill att när hon kommer nära mig att jag ska dofta gott. Eller jag ska använda parfym för att om min man närmar sig en man så ska jag dofta gott. Och profeten Muhammed säger att han ogillade till exempel lök. Han ogillade dåliga lukter. Och i det här exemplet, parfymera sig för varandra, ingår också personlig hygien. Duscha regelbundet. Tvätta håret regelbundet. Brodern skrattar här, men vi vet att det inte är så självklart alltid. Raka då det håret som ska rakas. Så att man är fräsch för varandra. Klippa naglarna. Gör rent öronen. Ja, ni vet hela den här biten. Det är jätteviktigt. Därför att, vad är det religionen lär oss? Att många av de här exemplen handlar om ökad intimitet. Handlar om ökad närhet. Så om du kommer nära en annan, ja, då kan du känna lukten och du kommer närmare den personens hygien. Det är därför till exempel om du sätter dig i bussen och det kommer någon som sätter sig bredvid dig. Och man sitter där borta, inga problem. Kommer han och sätter sig bredvid dig och han luktar riktigt dåligt, vad gör man då? Då reser man sig och går bort. Det bildas ett avstånd. Och det är samma sak i en äktenskap. Ta hand om din hygien. Parfumera dig för din partner så du inte skrämmer iväg din partner. Punkt nummer 18, vi börjar närma oss slutet nu. Prata inte om varandras privata hemligheter. Det finns i Sahih Bukhari en hadith som vänder sig specifikt till män. Profeten Muhammed sa så här: helt visst är de mest ondskefulla människorna inför Allah på uppståndelsens dag en man som är intim med sin hustru och sedan sprider hennes hemligheter inför andra män. Så han är med sin hustru intimt, får se saker och ting, höra saker och ting om henne som är hemligt mellan de två. Och sen så när han träffar sina killvänner, sina vänner, du vet, i sitt killgäng, och så säger han, vet, om min fru så pratar om detta eller detta här. Och jag har inte så mycket erfarenhet av det i äldre dag, men jag kommer ihåg när man gick i gymnasiet och jag hade icke-muslimska vänner, du vet, i duschen eller någon annanstans, du vet, när de började prata om sina flickvänner och sådana här saker. De gick all out, berättade alla massa intima grejer som de har gjort. Och jag kan tänka mig att sånt kanske fortsätter få en del som inte mognar, att de sitter och pratar om sånt senare också. Men det som är hemligt mellan dig och din fru, det är bara mellan er. Och det här gäller kvinnor också. Prata inte om era män med andra kvinnor. Och det här är också någonting som profet Muhammed s.a.w. varnade för, att det finns kvinnor som är otacksamma för sina män. Och det finns också en lärd, glömt bort hans namn, men han sa att det som män tycker om att prata när de samlas är business och jobb och sådana saker, och det som kvinnor tycker om att prata när de samlas är om sina män. Det är generaliseringar, det gäller inte alltid, men det finns en del sanning i det. Så hemligheterna ska stanna bara mellan er. Sista exemplet för att hålla lågan vid liv: älska och respektera din livspartners familj. Profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, han efter att Khadija hade gått bort, om det är så att han offrade ett får eller så, så gav han en del av köttet till Khadijas familj, de som levde kvar. Och detta var någonting som gjorde Aisha avundsjuk, för att Khadija hade gått bort för så länge. Men profeten Muhammed s.a.w. tänkte fortfarande på Khadijas familj och nära vänner. Och kom ihåg den hadithen som jag nämnde. När den här sahabin frågade profeten Muhammed s.a.w. vem älskar du mest? Så sa profeten Muhammed s.a.w. Aisha. Vem älskar du bland män? Så sa han hennes far. Hennes far som är en del av hennes familj. Så när du gifter dig med någon, det betyder att du gifter dig in i en annan familj också. Du måste älska de andra i den här personens familjekrets också. Och det finns det här problemet också som är universal. Det är det här med svärföräldrar. Och det är många gånger systrar som hamnar i den här konflikten. Det finns olika psykologiska aspekter. Men du vet, det är mamman som gifter bort sin son och så kommer det helt plötsligt en annan kvinna som ska ta min son som jag har liksom uppfostrat, som jag har tagit hand om. Nu ska den här kvinnan ta hand om den. Och mamman kanske kan bli avundsjuk och inte alltid så trevlig mot den här flickan. Det finns massor med sådana här berättelser där tjejer som gifter sig. Och frun säger då till sin man: ja, men din mamma var så här taskig och din mamma var så här taskig. Ni måste förstå att det är hans mamma. Men den som han ska älska mest av alla, tre gånger, vem är det? Mamma. Sen ska han älska sin far. Så att du gifter dig med en man och hans mamma är taskig mot dig. Och då vill du att din man ska försvara dig. Det är naturligt. Men du måste komma ihåg att det är hans mamma. Han måste respektera sin mamma. Och det uppstår ofta konflikter där. Som hustru så gäller det att ha, vad heter det, tålamod. Naturligtvis, om mamman går i övertramp så måste sonen säga till sin mamma: du har gjort fel här, mamma. Vet, jag gifter mig med den här kvinnan, jag älskar er båda två, men här har du inte varit snäll mot henne. Klart man måste ta sin frus parti om mamman har gjort fel. Men det skär sig ofta där med svärföräldrar. Ibland fungerar det alldeles utmärkt, ibland kan det vara som sagt problem. Men vår religion lär oss att vi ska älska och respektera livspartners familj. Så det är alla de där 19 exemplen. En sheikh säger också, det är att be tillsammans för att hålla lågan vid liv, så behöver man Allahs subhanahu wa ta'alas välsignelse. För att få Allahs välsignelse så är det viktigt att vara gift, att be tillsammans. Och absolut sista saken som jag lämnar, det är det här. Profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, av alla de här 19 exemplen, visar vilken kärleksfull person han var. Vilken romantisk man han var. Hur mycket han älskar sin hustru. Och det här är viktigt för oss som män och för kvinnor. Sista exempel för att ge hur mycket profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam värdesatte sin hustru Aisha. Att när han var sjuk och han förstod att hans tid här på jorden kom till sitt slut och han kan spendera sin sista tid med vem han vill, så säger han att han vill spendera den sista tiden med vem? Med Aisha. Han kunde ha spenderat den med Abu Bakr, med Omar eller Ali eller någon annan, men han väljer att spendera den sista tiden med den han älskar mest på denna dunja, och det är hans fru. Och Aisha radiallahu anha, hon berättar detta på ett jättevackert sätt. Jag ska ta hennes citat. Hon säger så här: Allah tog honom till sig medan hans huvud var mellan mitt bröst och nacke. Så när profeten Muhammed lämnade den här världen, när han dog, så befann hans huvud mellan hennes bröst och nacke, nära här hos henne. Och hon sa också: och hans saliv var blandad med min saliv. Och vad är det hon syftar på? Jo, därför att när han var sjuk sista tiden så hade han svårt för att kommunicera. Han var jättesjuk. Abu Bakr, när Aisha är där och profeten Muhammed säger sig är där, Abu Bakr går förbi. Profeten Muhammed säger sig ser att Abu Bakr har en miswak som han rengör tänderna. Och Aisha ser på profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam att han tittar på den här miswaken. Hans blick följer miswaken. Så Aisha säger: vill du ha den här miswak? Och profeten visar liksom att ja, jag vill ha den här miswak. Så hon tar den här miswaken. Ni vet, en miswak som inte är använt på ett tag, den är väldigt torr. Och profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam är sjuk. Så vad gör hon med den här miswaken? Hon sätter den i sin mun, hon tuggar den och blötar ner den så att den blir mjuk. Och sen ger hon den till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam så att han kan göra rent hans tänder. Så min saliv blandades med hans saliv. Vad är det? Det tyder på intimitet. Och Aishas romantiska sida. Hon kunde bara ha sagt, han var i min famn. Men hon säger, han var mellan mitt bröst och min nacke eller min hals. Okay? Men hon säger det på det här poetiska sättet. Hon kunde ha sagt, jag borstade hans tänder med miswak. Men hon väljer att säga, min saliv blandades med hans saliv. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa, den bästa bland är den som är bäst mot sin hustru.
Tack för att du lyssnade på min föreläsning om hur profeten Muhammad, över honom var Guds frid, höll kärleken vid liv. Om du fann föreläsningen givande skulle jag vara tacksam om du lämnade en kommentar med vilka exempel från profetens liv som gjorde störst intryck på dig. Gå in på koranpodden.se/153 och lämna en kommentar längst ner på sidan. Jag tackar så mycket på förhand för att du berikar Koranpodden med dina egna reflektioner. En lyssnare har lämnat meddelande i vårt telefonsvare som jag vill dela med dig. Här kommer meddelandet.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jag lyssnar Koranpodden för att den är väldigt lärorik, enkelt och tydligt att förstå. Samtidigt den tar upp aktuella ämnen som möter oss dagligen.
Tack bror för att du följer och lyssnar på Koranpodden. Skönt att höra att du tycker podden är enkel, tydlig och med aktuella ämnen. Det har varit mitt huvudmål med Koranpodden, att hålla den enkel och relevant. Jag tror tyvärr att vi ibland komplicerar religionen för oss själva och för andra. Och därför är det superviktigt för mig, och jag hoppas även för dig som lyssnar, att behålla tron lika ren och vacker och enkel som profeten Muhammed, över honom var Guds frid, överlämnade den till oss. Jag vill också passa på att berätta att du nu även kan ladda ner min distanskurs Äktenskapskörkortet alldeles gratis. Du kan förebygga eller lösa många problem genom att tillämpa de levnadssätt och principer som lärs ut i denna kurs. Den är användbar och rolig för de som redan har ett starkt äktenskap, och den hjälper också de som går igenom svårigheter. Hudan som har gått kursen skriver: först och främst, jazakumullahu khairan för en oerhört fantastisk kurs. Väldigt givande och oerhört lärorik. Så otroligt fint och meningsfull kurs som påminner om äktenskapets status och värde. Inte bara ur ett islamiskt perspektiv, men även allmänt. Kursen belyser äktenskapets alla faser och tar upp viktiga aspekter som vi bör tänka på. Jag lärde mig en hel del och hoppas att fler kommer att vilja ta del av denna kurs och flera andra kurser som finns på er hemsida. Ni gör ett fantastiskt bra jobb. Må Allah belöna er. Amin. Fortsätt med ert arbete och fortsätt inspirera muslimer och icke-muslimer. Barakallahu fikum och tusen tack. Slutcitat. Så vänta inte. Ladda ner som Hudan kostnadsfritt kursen Äktenskapskörkortet idag. Länken för att ladda ner distanskursen hittar du på koranpodden.se/153. Nästa vecka på måndag är jag tillbaks inshallah med ett nytt avsnitt där jag samtalar med Yusuf Malcolm Levin Gjellstenli, känd från YouTube-kanalen Chefs of Sweden. Oh yeah! Här kommer ett litet smakprov från den intervjun.
Det är ingenting för mig, du vet. Så de kan man ta bort direkt. Så då var det bara den uteslutningsmetoden. Och då bara fick jag en sån, vad ska man säga, klarvak. Jag bara så vaknade upp och sa helt klart, du vet. Jag bara, islam är den enda vägen för mig att jag ska vara troende. Och sen så var det så att jag kom hem.
Så missa inte avsnittet på måndag med Malcolm från Chefs of Sweden. Följ oss på Facebook och Instagram om du inte redan gör det för inspirerande och upplyftande koransitat under hela veckan. Och vill du komma i kontakt med mig eller har tips om någon som du vill att jag intervjuar, så gör du det lättast genom att mejla mig på hej@koranpodden.se. Det återstår bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att just du lyssnar på Koranpodden. Vi hörs igen nästa vecka på måndag, inshallah. Ta hand om dig tills dess. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.